Du lyssnar på Mitt leende och andra lögner. En dokumentär berättelse från Svenska Dagbladet om en resa som förändrade allt. Skriven och berättad av Sara Sommerfeld.
En nattklubb i Rom. Housemusiken pumpar och blått ljus strålar över ett historiskt stenmonument. Jag höjer glaset mot min italienska amore, han som lagar himmelsk pasta, och överöser mig med komplimanger och märkesväskor. Men han rycker tag i drinken, häller ut den och ge mig en ny. Your eyes was melted. Only the best is good enough for my principessa. Kort därefter blir allt svart. Nästa gång jag vaknar ligger jag i italienarens säng. En av hans vänner vakar över mig. Han frågar vad jag tagit och säger skämtsamt att han gärna vill ha samma. Jag hör tung transmusik från nedervåningen. Jag snurrar i huvudet. Jag kämpar med att hålla ögonen öppna. Jag sluddrar fram en fråga om vad min pojkvän är. Taking care of the guests. Don't worry. Go to sleep. Sovrumsdörren öppnas och en kvinna i kort kjol ramlar in i rummet. Hon påminner vakt om en av de prostituerade som brukar erbjuda sina tjänster vid macken där min italienare ofta tankar. Scusa, sorry. Hon stänger dörren igen. Dagen efter vaknar jag av att italienaren står på knä vid sängkanten. Han tar av sig sin stora Rolex-klocka och håller upp den mot mig. Som en ask med en förlovningsring. My principessa. I want you to be my wife. I want to have a family with you. Jag är 33 år gammal och på ytan ser mitt liv glimrande perfekt ut. Skådespelarkarriären är på topp. Filmpriser, Guldbaggenominering och drömroller på filmduken varvas med huvudroller på landets stora teaterscener. Jag pryder tidningsomslag och recensenterna strösslar med lovord. Enastående, häpnadsväckande, sensationellt bra. Livet går på full speed med jobb, resor, fester, drinkar och galapremiärer. Det enda som hindrar mig från att arbeta ännu mer är att dygnet bara har 24 timmar. När min italienare friar har jag precis gjort kritikerrosad musikaldebut i Grease. Efter en utsåld säsong på Göta Lejon i Stockholm åker vi på Sverige-turné där vi fyller de stora arenorna. Men mellan föreställningarna pendlar jag till Rom. Och så snart turnén är avslutad ska jag flytta dit. Det är på Arlanda, på väg till Göteborg för att möta publiken på Skandinavium, som insikten plötsligt griper tag i mig. Genom min mobil hörs ännu en av italienarens genomskinliga lögner. Den här gången om varför han inte har svarat i telefon på en vecka. Amore, don't be so suspicious. My mobile was broken. Jag vet mycket väl att han ljuger. Men vad ska jag göra? Allt är ju bestämt. Flyttlasset bokat. Jag har hyrt ut min lägenhet och sagt nej till alla jobb i Sverige. På min handled hänger hans tunga klocka. Jag är fast. Det är då den där insikten slår ner i mig. I incheckningskön på terminal 4. Lite som i en dålig film. när huvudpersonen får en snilleblixt från ingenstans. Jag förstår plötsligt att jag inte alls är fast. Tvärtom. Jag har ju hyrt ut lägenheten. Jag har inga åtaganden på scen, inga plikter, inga krav. Jag är fri. Till min egen förvåning meddelar jag italienaren att jag inte längre är hans amare. Jag tänker inte komma till Italien. Jag behöver ge mig ut på en helt annan typ av resa. Fluffiga rosa sockervaddsmoln täcker himlen. De vidsträckta risfältens gröna neonfärg sticker i ögonen. Det är regnsäsong på Bali. Ön som ofta beskrivs som paradiset på jorden. Sen jag gjorde slut med italienaren har jag under 2 veckor rest runt här. Dykt bland jättesköldpaddor och hajar. Besökt tempel, skaffat vänner och låtit mig förföras av ännu en tveksam man. Gårdagen avslutades med en blöt avskedsmiddag på en hål i väggen sylta. Känd för att erbjuda öns bästa ribs and martinis. En sista fläkt av demonisk lust. För det är dags nu. Det är inte för martinis och en gigolo med magruto som jag har övergivit min karriär, mitt hem i Sverige och min pojkvän i Italien. Utan för att jag har förstått att något är galet som jag måste reda ut. Något som inte kan botas med martinis. Innan jag gav mig av till Bali hade jag läst bästsäljaren Eat, Pray, Love av Elizabeth Gilbert. Liksom miljoner läsare världen över söks jag in i berättelsen om hur 30-åriga Elizabeth tar en time-out från sitt på ytan framgångsrika liv för att på allvar ge sig själv utrymme att finna sin livsväg. Hon ger sig ut på en lång resa till Italien, Indien och Bali. Och nu har jag bestämt mig för att skapa min egen Eat, Pray, Love-resa. Ja, eller i alla fall Love-resa. Jag är 30 plus och längtar efter äkta kärlek. Efter att bilda familj. Men av någon anledning lyckas jag aldrig hitta rätt. Vad är det för fel på mig? Nästa morgon klockan 7 börjar yoga-retreatet med pranayama, andningsövningar. Jag sitter utomhus bredvid 9 andra deltagare med benen i kors på en yogamatta och med utsikt över ett milslångt risfält i utkanten av Balis kulturhuvudstad, Ubud. Vår lärare, Lilly, en senig asiatisk kvinna med varm utstrålning, guidar oss till att sluta ögonen. Jag får visualisera hur andetaget dras in i näsan och strilar upp i bakhuvudet för att sedan föreställa mig hur andningen pyser ut genom öronen. Släpp ut andetaget i en stark ström tillsammans med alla tankar som inte längre tjänar dig, mässar Lilly. Italienarens smöriga leende poppar upp i huvudet. Jag andas ut med en suck och försöker släppa tankarna. Men italienaren försvinner inte. Istället kastas jag några månader bakåt i tiden. Till nattklubben. Hur jag blir drogad. Hur jag tar emot hans frieri utan att protestera. Det börjar koka inom mig. Vad är jag för en patetisk människa som väljer att stanna i en så destruktiv relation? Och inte bara i den. Italienaren är bara en i raden av dysfunktionella relationer jag haft i mitt liv. I åratal har jag undrat, varför råkar jag ut för alla de här hopplösa männen som inte älskar mig tillbaka? Det är först nu på yogamattan som jag inser att det finns en gemensam nämnare mellan alla de omöjliga män jag haft i mitt liv. Alla de beroende, närhetsskygga, narcissistiska och otrogna män jag träffat har en sak gemensamt.
Och det är ju jag.
Det är jag som väljer dem. Som har valt att stanna kvar.
Varför?
Du kanske märker att tankarna börjar vandra, säger yogaläraren. No shit, Sherlock. Låt dem vandra. Kom sen tillbaka till andningen. Kom tillbaka till andningen. Kom tillbaka till dig själv. Kom hem igen och igen. Jag märker att jag håller andan och släpper ut luften med en stor suck. Yogaläraren Lilly fortsätter. Det är mötet mellan kroppen, andningen och tanken som vi tränar yoga. Vi stillar tanken. Var nyfiken. Vad kommer dagens yogapass visa dig? Att jag är en värdelös människa som gör värdelösa val. Fråga dig själv. Vad behöver jag idag? Just nu? Ja, vad behöver jag egentligen? Jag har ju allt. Jag är lyckad, framgångsrik och enligt senaste recensenten den som agerar med bäst klös och med bäst sjungna balladen. Ändå så hatar jag mig själv. De andra deltagarna på yoga-retreatet flyger runt som ninjor på mattorna. Själv känner jag gårdagens martinis bakom pannbenet. Det jag gett mig in på är en kurs i Ashtanga Vinyasa. Det är en av de mest kända yogastilarna som har omfattats av miljontals västerlänningar på jakt efter en tonad kropp och ett lugnt sinne. Det som är typiskt med Ashtanga yoga är att man utför en serie positioner i en bestämd ordning. Där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, vinyasa. Ashtanga yogan praktiseras traditionellt i Mysore style, där varje deltagare tränar i sin egen takt och följer sin andning. Istället för att en lärare leder gruppen så går han eller hon runt i rummet och korrigerar deltagarna individuellt. Jag får börja från början med enkla rörelser, asanas. Lilly visar mig en övning som jag får upprepa. Och först när jag lärt mig den får jag börja med nästa. Det är mycket att hålla ordning på. Rörelse, andning, ögats fokuseringspunkt och de så kallade maglåsen. Muskler som dras samman i bålen. Men på något sätt börjar jag känna mig hemma i det militanta upplägget nästan genast. De många fokusområdena gör det svårt att hinna tänka på annat. I kombination med de krävande rörelserna blåser de ut mina mörka tankar ur huvudet för en stund. I slutet av yogapassen ligger jag på rygg med armar och ben utsträckta längs med kroppen. Handflatorna uppåt, ögonen är slutna. Nästan alla yogaformer avslutas med denna ställning. Shavasana, död mans ställning. För stressade personer med livet på högvarv, som jag, är det ofta den svåraste övningen av dem alla. Att ligga helt stilla. Men nu ligger jag här och andas lugnt i ett jämnt flöde. Utmattad efter det fysiska passet. Jag öppnar ögonen och min blick fastnar på toppen av två palmträd. De stora bladen svajar lätt. Jag lägger märke till en grupp myror på marken bredvid mig. De släpar på en stor randig fluga. Inget känns tungt eller svårt. Just nu. Just nu. I detta ögonblick. Jag känner en doft av kanel och honung. Det är dags för frukost. Lilly citerar en yogaguru, BKS Iyengar, grundaren av Iyengar-yoga. Min kropp är mitt tempel och asanas är mina böner. Det är inte precis solhälsningar och färsk papaya som jag brukar servera mitt tempel hemma i Stockholm, tänker jag. Så här kunde ett vanligt dygn se ut. Arbetsdagen började klockan 05.30 med att jag sitter i en taxi och pluggar repliker på väg till en Beck-filminspelning. Efter att ha spelat in en dramatisk förhörsscen som pumpat mig på tårar skyndar jag vidare med nästa taxi. Slänger i mig en baguette med ost och skinka och rusar in på teatern för att sminkas inför kvällens föreställning. Vid 23-tiden har jag spelat klart den 3 timmar långa Norén-pjäsen där min rollkaraktär Radka blir förnedrad och våldtagen av sin pojkväns pappa. Som ett levande öppet sår tar jag emot publikens stående ovationer. Bravo! Jag är utmattad, men samtidigt alldeles för uppskruvad för att gå hem och lägga mig. Så mitt öppna sår går vidare till närmsta krog, tillsammans med mina 2 medspelares öppna sår. Jag slukar en entrecôte med pommes frites som jag sväljer ner med några glas vin. Ruset kickar igång. Känslorna dövas. Och vi skålar tills krogen stänger klockan 1. Vi bär vidare mot Stureplan och nattklubbarna där jag möter upp ett gäng tjejkompisar och hundratals festvänner och bekanta. Vi snurrar runt bland klubbarna där det bjuds på champagne, drinkar och brinnande sambuca shots. Jag dansar in morgonljuset tillsammans med några landslagsstjärnor uppe på en sammetssoffa på nattklubben Rose. Dagen efter vaknar jag upp vid 10.30 i min höga säng i lägenheten på Riddargatan. Med gårdagens smink utsmetat i ansiktet och en McDonalds-påse i famnen. Jag drar på mig min rosa Juicy Couture-dräkt i plysch, sveper en svart kaffe och ger mig ut på en powerwalk runt Djurgårdskanalen. Hörlurar på, med inspelade repliker som jag behöver öva inför morgondagens filminspelning.
Jag ångrar ingenting. Patrik Hansson var ett as.
Lagom tills baksmällan lagt sig ramlar jag in på teatern och preppar igång med Rammstein på högsta volym. Wir müssen leben, bis wir sterben. För återigen kliva in i rollen som den slitna själen Radka. Och igen. Och igen. På Bali-retreatet vaknar jag ofta av att byns tupp börjar gala vid 04.30. Sen ligger jag och månar mig tills andningsövningarna börjar klockan 7. Efter det följer 2 timmar yoga innan det är dags för frukost. Dagen fortsätter med veganska måltider på bestämda tider. Ytterligare ett yoga- och meditationspass och läggning före 10. Inga McDonalds-burgare eller spybar-rundor här direkt. Mellan yogapass och måltider sitter jag mest för mig själv och stirrar ut över risfälten. Jag stannar upp. Tänker. Reflekterar. När gjorde jag det sist? Jag funderar över hur mitt lyckade liv i Stockholm egentligen har sett ut. På hur jag sett på mig själv. Hur gränslös jag varit. Både i relationer och på jobbet. Ett minne från en inspelning dyker upp. Innan tagningen säger regissören:
jag vill att du känner som att det är en enda stor kuk som kommer in i rummet. En stor kuk. Du är oskuld och rädd. Action!
När kameran rullar så närmar sig min manliga motspelare mig. Han som jag är så imponerad av. Han är äldre och guda benådat vacker. Plötsligt, mitt under tagningen, börjar han smeka mig på brösten. Vad gör han? Det här står inte i manus. Jag blir extremt obekväm. Kroppen stelnar till. Det är en närbild på mitt ansikte som filmas. Så hans händer och Mina bröst syns inte i bild. Men alla i teamet kan se vad han gör. Ljudkillen står lutad över oss med sin mikrofonbom. Kameran rullar. Ingen säger något. Jag håller masken. Vill inte förstöra tagningen. Och regissören ville ju att jag skulle agera obekväm. När scenen är klar skrattar regissören ihop med min motspelare. Jag förstår att det är han som har bett min kollega att tafsa mig på brösten för att framkalla en reaktion. De är båda mycket nöjda med sin kupp. Och vad gör jag? Jag ler, inställsamt, och anstränger mig för att känna mig nöjd över att ha lyckats leverera en bra tagning. Viktigast av allt är ju att filmen blir bra, tänker jag. Och kanske belönas jag med en guldbagge på köpet. Skammen sköljer över mig på yogamattan när jag blickar tillbaka. Skammen över att ha varit så jävla duktig. Och inställsam. Att inte våga sätta gränser. Att förminska mig själv och rätten till min egen kropp. För vad? För prestation. Framgång. För att bli älskad. Och så det där leendet som jag alltid drar till med. Det satans falska, äckliga leendet. Som barn gick jag på Kungliga Svenska Ballettskolan och fick chansen att medverka i balletten Svansjön. Jag älskade att stå i operans kuliss och iaktta ballerinorna på nära håll. Dropparna av svett vid munnen, fokuset i ögonen innan de med lätta steg flög in på scenen med ett leende fastspänt i ansiktet, även om fötterna blödde in i tåspetsskorna. Jag lärde mig att klistra fast det där leendet i mitt ansikte. Det blev mitt vapen i jakt på kärlek. Det kostade ingenting. Det var ju bara att lyfta mungiporna, tänkte jag. Att vara duktig och le. Det lönade sig i mitt hem. För det är en familj som en gång flytt sitt hemland och tvingats lämna allt. Där finns inte plats för gråt och klagan. Men i teaterns värld, där fick jag klaga. Istället för att tillåta mig att känna eller uttrycka negativa känslor i det verkliga livet tog jag ut allt på scenen. Missnöje, ilska och sorg. Alla de fula, oönskade, skamliga känslorna. Teatern blev min frizon. Yoga-retreatet börjar också kännas som en frizon. Efter några veckor känns det som att allt går åt rätt håll. Att jag är på väg mot något bättre. Mot att må bättre. Utan det fastklistrade leendet. Jag bygger på fler och fler av Ashtangans avancerade positioner. Att all mat på retreatet är vegansk gör att jag känner mig lättare. Snart flyger jag också som en ninja på mattan. Läraren Lilly hjälper mig att kröka ryggen bakåt i en perfekt formad brygga. Det är en avancerad position. Jag blir stolt och upprymd över vad min kropp kan prestera. Prestera. Åh, nej. Är det vad jag håller på med nu igen? Har den gamla prestationsdjävulen följt med på resan? Min eviga följeslagare. Mitt arv. 1968 tvingades mina föräldrar på flykt från kommunismens Polen på grund av sin judiska identitet. Även min farmor tvingades fly sitt hemland. Farmor som redan hade överlevt förintelsen. Farmor som fått sin värdelöshetskänsla intatuerad och fått lära sig att bara den som arbetade och presterade hade en chans att överleva i Auschwitz. Mamma och pappa byggde ett nytt liv i Sverige och de gjorde det genom ambitiösa studier och hårt arbete. De lärde mig tidigt att tro på att jag kunde klara vad som helst om jag bara arbetar tillräckligt hårt. Och de lärde mig tacksamhet över att leva i ett fritt land med gratis studier och möjligheten att uppnå allt jag ville om jag bara, just det, presterade tillräckligt. När jag var barn räckte det inte med att jag fick 49 rätt av 50 på matteprovet, även om det var högsta betyg. Jag skulle ha alla rätt. Jag strävade efter att bli bäst på allt. Bäst i skolan, bäst på scen, bäst framför kameran, bästa vännen, bästa flickvännen, bästa kocken. Bäst på shotta tequila. Ständigt med det fastklistrade leendet på läpparna. Och nu vill den där prestationsjävelen att jag ska bli bäst på yoga. Samtidigt ifrågasätter hon vad jag håller på med. Tänker jag verkligen slänga bort allt det jag har byggt upp där hemma? Fan, kunde jag hoppa av karriärståget? Men varje gång jag kliver upp på yogamattan händer något med de malande tankarna. De skingras för en stund och ett lugn uppstår. Det enda jag behöver göra är att röra mig enligt Ashtangans förutbestämda mönster och andas. Närvaron är ibland så stark att den blir overklig eller andlig. Något som jag tidigare bara upplevt på en annan plats, teaterscenen. Jag har alltid älskat känslan som uppstår när jag helt går upp i en roll. När jag glömmer mig själv, slipper vara mig själv. Samma behagligt meditativa känsla av närvaro uppstår nu på yogamattan. Men med en stor skillnad. Här gömmer jag mig inte bakom en roll. Jag är närvarande, som mig själv. Jag bestämmer mig för att skjuta upp min hemresa. Do your yoga practice and all is coming. Som Ashtanga-yogans fader Sri K. Pattabhi Joyce sa. Den smärtsamma nyheten slår ner som en bomb via Facebook där jag sitter och scrollar innan läggdags. Ensam i det lilla rummet jag hyrt i den indiska staden Mysore. Sri K. Pattabhi Joyce hemstad. Jag är inne på min tredje månad av resande. Jag har färdats genom Indonesien och Indien och studerat för flera olika gurus. Alkoholen har bytts ut mot solljus, böcker och egen tid. Och den vegetariska dieten, som startade som en ego-boost för att prestera bättre på mattan, har blivit en självklarhet. Jag har lärt mig hela första sekvensen i Ashtanga-serien utan till och kan utföra passet även vid de tillfällen då jag inte har en lärare att tillgå. Yogan har blivit min följeslagare. Och jag har insett att det inte är själva eat, pray, love-resan som är medicinen. Det är yogan. Imorgon bitti ska jag få träna i Sri K. Pattabhi Joyce legendariska yogastudio för första gången. Men det blir inte alls som jag tänkt mig. Hjärtstillestånd, skriver en Facebook-bekant. Min ungdoms tvillingsjäl är borta. Vi var ett par i 5 år. Från 15 till 20 års ålder. Vi växte upp tillsammans. Blev vuxna ihop. Upptäckte förälskelse. Sexualitet. Avundsjuka. Musik. Extas. Otrohet. Vår relation var inte destruktiv. Men han krossade mitt hjärta till slut. Nu finns han inte mer. Hade jag fått beskedet om hans död i Sverige. Hade jag förmodligen gjort som vanligt. Svalt tårarna hemma, dragit på mig leendet, kört min vanliga runda på krogen och gråtit ut på scen. Men nu är det inte ett alternativ. Min första Mysore-klass i den legendariska Shalan tillägnar jag min döde vän. Sorgen vilar över mig och träningen, men jag får tröst. Genom kroppens rörelser på mattan. Mina andetag för mig fram ett steg. I taget. In och ut. tvingar mig att landa i nuet. Händerna som trycker sig mot yogamattan. Jag känner in varje del från handflatan och ut i fingerspetsarna. Min sorg får flöda fritt genom kroppen. Tårarna blandar sig med svetten på överläppen. Känslorna forsar ut som floder ur kroppen. En gråt som inte vill ta slut. Sri K. Pattabhi Joys dotter, Sarasvati, går runt i den stora salen, fylld av yogis på färgglada mattor, och ger instruktioner. Men mig låter hon vara. Inte en enda assistering får jag under passet. Ändå håller sig prestationsdjävulen borta. Trots att jag längtat efter att få träna för Sarasvati och avancera i övningarna, så bryr jag mig inte längre. Det känns skönt att bli lämnad i fred. I fred med mina känslor. Dagarna går. Jag yogar, läser sanskrit och Bhagavad-gita filosofi och umgås med nyfunna yogivänner som kan dela ut en kram vid behov. De får möta mig som jag är, utan leende. Framförallt så tillåter jag mig att känna och vara i smärtan och yoga mig igenom den. När det till slut är dags att åka hem känner jag mig lugn och trygg. Och ibland arg. Och ledsen. Och det är också okej. Hela jag är okej. Oavsett om jag ler eller inte. Oavsett vad jag presterar. Kul! Då ses vi imorgon 11.45, hörnet Jakobsbergsgatan, Regeringsgatan. Vill inte gå runt Stureplan så här tidigt i vår relation, okej? Okay? Puss! Hans sms får min mage att frysa till is. Vadå? Vill inte gå runt Stureplan? Skäms han över mig? Nej, det här känns absolut inte okej. Okay. Jag orkar inte med ännu en man som inte vill binda sig. Ett halvår har gått sedan jag kom hem från min resa. Jag har mött en man och vi har dejtat i några veckor. Varningsklockorna har lyst med sin frånvaro. Och då har jag ändå sett till att lyssna noga. Varje morgon från yogamattan. Men så plötsligt, detta sms. Jag blir livrädd för att ramla in i gamla destruktiva mönster. Känner att jag måste sätta stopp och avbryta relationen innan det går för långt. Om han inte är redo för en seriös relation så får det vara. Jag messar ett svar. Det är kanske bättre att vi ses i nästa vecka när du är tillbaka istället. Ska iväg på middag nu. Vi hörs senare. Puss! Lite luddigt kanske. Men jag måste samla mina tankar. Vinna tid. Får göra slut ordentligt nästa vecka. Han svarar med en gång. Ja, då också. Smiley. Bu. Jag vill ses imorgon. Hör sen. It's up to you. Puss. Han verkar ju onekligen intresserad. Så konstigt. Jag svarar kort. Smiley. Hör av mig senare. Puss. Fasen vad synd. Jag som var så förtjust i honom. Men det hjälper inte. Jag måste sätta mig själv i första rummet. Så jag skyndar vidare mot tjejmiddagen jag var på väg till. Då ringer mobilen. Det är han. Jag får panik. Hur ska jag våga förklara det här? Hur ska jag kunna sätta ord på mina känslor? Resan har visserligen fått mig att bli bättre på att lyssna på mina behov. Men att uttrycka dem. Telefonsignalen ekar i trapphuset. Jonas älskling blinkar från skärmen. Fan. Jag kan inte ignorera honom. Han verkar ju vara en schysst kille. Han förtjänar bättre. Han får väl tycka att jag är jobbig och galen. Om man inte kan bemöta mina känslor så kommer det här ändå aldrig bli en sån intim och äkta relation som jag söker efter. Jag kryper ur mitt skinande fejkfodral och svarar. Hej. Vad händer nu? Säger han varmt. Jag förstår faktiskt inte. Vill du inte längre ses på lunch imorgon?
Jag tar ett djupt andetag. Känner in maglåset. Låter luften pysa ut genom näsan som jag lärt mig. Och sen gör jag det. Jag står upp för mig själv. Jag står upp för mina känslor.
Jag beskriver hur hans sms sårat mig. Att jag tidigare haft en relation med en man som inte ville binda sig eller synas med mig offentligt. Och jag frågar rakt ut hur det kommer sig att han inte vill det. Och jag får ett svar. Ett respektfullt, ärligt, sårbart svar. Det visar sig att han också har ett bagage att förhålla sig till. Att han också är rädd för att bli sårad. Och med en gång, där i stentrappan med mobilen i handen, tar jag ett steg, ett stort kliv faktiskt, närmare det där som jag längtar efter. Det som vi båda längtar efter. Äkta kärlek.
Idag är Jonas älskling min man och pappa till våra två barn. Men han var ingen prins som kom ridande på en vit häst, räddade mig och gjorde mig till sin principessa. Det var jag som räddade mig själv. Jag och yogan.
Du har lyssnat på första delen av Mitt leende och andra lögner. En dokumentär berättelse från Svenska Dagbladet, skriven och berättad av Sara Sommerfeld. Producent och ljuddesigner var jag, Blenda Zettervall Klingert. Slutmixen är gjord av Daniel Sävström. I andra delen hör du ett samtal mellan mig och Sara Sommerfeld om vilka reaktioner hon fick på sin berättelse och hur hennes resa har påverkat hela hennes liv.